Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart.
Sommarprogrammen ska ju vara en stunds avkoppling eller underhållning. Jag som ska prata en stund framöver heter Leif Bratt, men jag vill använda min tid till att propagera för en snällare värld. Och då måste man ju påtala de elakheter som finns i vårt samhälle. Begreppet vi och dem används ju ofta då man vill beskriva det som avviker från det normala på något sätt. Och det som är normalt är vi. Och de andra, de vill vi ska ta, så att säga, seden dit de kommer. De ska bete sig som vi, de normala, har bestämt. Ett exempel är då homofober. De tänker så här, att, eller resonerar så här, att det är onormalt att vara homosexuell. I och med att det är onormalt är det också något sjukt i deras huvuden. Då vill jag istället säga att alla egenskaper vi människor har kan sorteras in under konceptet normalfördelningskurva. Vi finner det till exempel helt normalt att vi föds med olika födelsevikt. De flesta kring drygt 3 kilo. Sen finns en normalfördelning på bägge sidor om denna mest normala födelsevikt. Men vi anser inte att barn som inte har den mest normala vikten som onormala eller sjuka. Det är en del av den så kallade naturliga variationen. Vi föds med olika talanger. En del är musikaliska, andra tondöva. En del föds med högt IQ, andra är mindre mentalt utrustade. Andelen kan delas in efter en normalfördelningskurva där merparten av oss ligger runt 100. På samma sätt är det med ögonfärg. Blå, brun, grå, grön. Mest vanlig hos oss i alla fall är blå. Men barn med andra ögonfärger anser vi också vara normala. Det är en del av den naturliga variationen att födas med olika ögonfärg, till viss del beroende på ett genetiskt anlag. Heteronormen är dominant, det är den mest normala. Men det finns avvikande variationer, helt naturligt. Vem vi väljer att älska styrs av naturens krafter och inte av något sjukdomsalstrande virus. Så, kära lyssnare, vi anses vara produkter av ett kristet kulturarv. En central sentens i den kristna tron är kärleksbudskapet. Älska din nästa så som dig själv. Det är nog meningen att detta inkluderar alla, oavsett var man befinner sig på normalfördelningskurvan. Nu kommer en annan infallsvinkel på temat vi och dem. Det har varit ett turbulent år sedan förra sommaren. Mest mediautrymme fick väl flyktingsituationen. Och rapporteringen blev baserad på begreppsparet vi och dem, eller svenskhet och kulturhot. Så hur kan man se något positivt i det här då? När det gäller folkvandringar så är det ju inte någon ny företeelse i historien. Ett tidigt exempel är när de så kallade italikerna vandrade in i Italien för runt sådär 1500 år före vår tidräkning. Då var etrusker och andra folkslag redan bosatta där. Italikerna slog ner sina bopålar lite varstans på den italienska halvön. Några slog sig ner i trakten av det som skulle bli Rom. Från Nationalencyklopedin har jag stulit följande. Jag citerar. Italikernas invandring och utbredning kan inte, som forskningen tidigare ansåg, bringas i samklang med Italiens förhistoriska kulturer. Trots likheter mellan den apenninska bronsålderskulturen och proto-villanova-kulturen är det osannolikt att alla bärare av apenninsk kultur skulle vara indoeuropeisk talande. Av detta framgår indirekt att italikerna och det folk och kulturer de mötte påverkade varandra i en konstant växelverkan som sträckte sig långt in i historisk tid. Slutcitat. Så denna växelverkan, eller då inflöde av nytt blod, skapade senare ett av världens största imperier, Romarriket, dåtidens mäktigaste och rikaste land. Ett annat exempel är det vi kallar folkvandringstiden som varade ungefär mellan 400 och 500 år efter Kristus. När germanska stammar trängde in i Centraleuropa. Kanske på grund av konflikter med mongoler lite längre österut. Från nordost gjorde pikter, angler, saxare, franker, alemaner och burgunder framstötar väster och söderut. Från öst kom hotet från goter, hunner och alaner. Men man gav också en tillförsel av nya gener, eller blandningar då av gener, som kanske är en delförklaring till Europas framgångssaga. På samma sätt kan man kanske resonera kring den stora emigrationsvåg av handlingskraftiga som gick från Europa i mitten av 1800-talet till Amerika och skapade den smältdegel av olika folk som blev USA och vars konsekvens blev världens mäktigaste land och en framväxt som världens största ekonomi. Vi utsattes för en åderlåtning av driftiga personer och Europas inflytande började istället dala. Ur Lars Anells bok På spaning efter tillväxtens rötter har jag tagit följande. Viktigare att påpeka är att många av de människor som hamnade på Englands stränder för att spela en central roll i landets ekonomiska liv var judar, valloner och hugenotter på flykt undan religiöst förtryck. Eftersom statuskarriärer i statens och kyrkans tjänst var stängda för alla dessa immigranter var de hänvisade till privat yrkes- och affärsverksamhet, ofta med spektakulär framgång. Det tog något mer än en generation från gatuförsäljning i Whitechapel till positioner inom affärsliv, konst, kultur och vetenskap. Så, det finns således goda exempel från historien om att inavel inte alltid är lösningen. Nytt blod tycks skapa framgång. Här kommer rapparen Lani Mo med sin låt Solidaritet. Lyssna på texten.
Fråga dig själv, har du rätt att må bra? När det finns folk som räknar sina sista andetag. Fråga dig själv, har du rätten att klaga? När det finns små barn med tomma magar. Fråga dig själv, varför byter du kanal? Så fort du ser krig, mord och blodsbad. Fråga dig själv, minns du solidaritet? Inte, du bär ett ego som om du bär en hemlighet. Gör mig en tjänst, greppa din mamma och stirra djupt i hennes ögon, finns inget som mer kan skildra. Tills bomben börjar droppa över huset snabbt som vinden. Mamma finns inte kvar nu, för mamma är i himlen. Gud förbjud, men det där är folks verklighet. Så ställ dig upp och visa lite solidaritet. Tillsammans kan vi vandra genom regnskog och ökensand. Tillsammans är vi starka, mina syskon, ta min hand. Visa lite solidaritet. Låt oss förändra våran verklighet. Kommer förändring någon gång att ske? Förutom Gud är det ingen som vet. Det du går igenom bara du förstår. En liten bit kvar bror, fortsätt gå. Jag förstår din kamp som tar tag i min hand. Jag ska dra dig i land. Min kära syster, du gör allt för att passa in. Men för vem? Världen den är kall och blind. Gör din mamma stolt, låt inte tiden rinna. Du kom från en drottning, så jag rankar dig som kvinna. Vissa grabbar måste tänka till en andra gång. För det verkar ha glömt bort vem ifrån de kom. Med mina bröder, glöm aldrig bort era rötter. Ta hand om mamma, för paradiset är under hennes fötter. Dags att steppa upp nu min bror. Visa solidaritet för dig din mor. Hon födde dig, hon matade dig. Hon gav dig allt du ville ha. Allt hon gjort för dig, men kräver aldrig något tillbaks. Visa lite solidaritet. Visa lite solidaritet. Låt oss förändra våran verklighet. Kommer förändring någon gång att ske? Förutom Gud är det ingen som vet. Det du går igenom bara du förstår. En liten bit kvar bror, fortsätt gå. Jag förstår din kamp som tar tag i min hand. Jag ska dra dig i land. Visa lite solidaritet. Låt oss förändra våran verklighet. Kommer förändring någon gång att ske? Förutom Gud är det ingen som vet. Det du går igenom bara du förstår. En liten bit kvar bror, fortsätt gå. Jag förstår din kamp som tar tag i min hand. Jag ska dra dig i land.
Nu blir temat egoism. Politisk filosofi menar nog idag att individuell egennytta är sämre än en rimlig social rättvisa om samhället ska vara hållbart. Självupptagenhet eller egotrippad är nedsättande adjektiv när det gäller människor. Egoism hos individer anses således vara fult. Vi lever i ett socialt sammanhang och över tid har vi skapat normer om hur vi bör uppträda för att slippa konfrontation, gnissel eller allmän otrevnad oss människor emellan. Vi har ju de 7 dödssynderna som exempel. Frosseri och lättja. Altruism eller osjälviskhet är däremot positivt värdeladdade ord. Ibland uppstår till och med medkänsla när en medmänniska har otur eller är i en utförsbacke. Vi har ju ord som medborgare också, som tycks tyda på att vi utför ett lagarbete. Och redan Aristoteles konstaterade ju att vi människor är sociala varelser. Normen säger således att vi människor ska vara solidariska. Som jag sa tidigare, älska din nästa så som dig själv är ju ett kristet honnörsord eller fras. Fast underförstått betyder ju också detta att man måste älska sig själv för att kunna älska andra. Så det är kanske okej med ett visst mått av egoism. Men kommer vi till företagsvärlden anses egoism eller självupptagenhet vara positivt. Maximal egen vinst anses nästan vara en dygd. I alla fall ett högst legitimt mål. Man belönas med utmärkelser som årets entreprenör om man är ekonomiskt framgångsrik. Men en del av vinsten ligger i effektiviseringar som gjort medmänniskor arbetslösa. I vinst ligger att man har lagt produktion i låglöneländer som gör medmänniskor här arbetslösa. Och de lägre produktionskostnaderna är delvis skapade av undermåliga arbetsvillkor där. Men varför accepterar vi då att företag får bete sig egoistiskt, att det blir en norm? Kanske för att vi lever i en ohelig treenighet. Det är ju inte bara företagaren som eftersträvar framgång. Politiker vill ha framgångsrika företag för att kunna ta hem skatter. Vi medborgare vill ha jobb som ger oss lön. Så när företag flyttar ut sin produktion för att sänka sina kostnader löner då, så sänker Riksbanken räntan för att vi som individer ska vara duktiga konsumenter och hjälpa till att få fart på det ekonomiska hjulen. Vi skuldsätter oss till företagsägarnas fromma. Tyvärr är politikerna delvis kontraproduktiva. De avreglerar marknaden allt mer med bland annat frihandelsavtal. Det har sagts mig att svenska företag lägger ut cirka 150 miljarder om året i direkta eller indirekta marknadsföringsåtgärder. Syftet är att skapa längtan efter begär efter deras produkter. Som jämförelse kan man väl säga att vi spenderar eller lägger ut ungefär 40 miljarder på vårt försvar. Alltså ungefär en fjärdedel av vad vi lägger ut på marknadsföring.
Hon var fattig, hon var ärlig och en stolthet för sin bygd. För en rik blev hon begärlig och så tog han hennes dygd. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattig bön. Men en dag så får hon höra att han är på nytt på jakt. Hon sa, se men inte röra, men det skulle hon aldrig sagt. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattig bön. Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på esplanaden, 10 spänn för kärlekslek. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattig bön. I ett fattigt torp i gläntan, hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattig bön. Flickan drar där fram i storstad, klädd i lackväska och tyll, som en missanpassad julgran. Vilken underbar idyll. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattig bön. Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig i strömmen, skyldig på den hon höll kär. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattig bön. Hon till stranden snart blev bärgad, klädd i sjögräs av sitt bad. Steg hon upp så blek och härjad, stämde upp sin röst och kvad. Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön. Det är de rikas paradis, men ingen hör.
Men åter till marknadsföring. För att inte jag ska känna mig skamsen skapas känslan att jag förtjänar denna materiella välfärd. Inte för inte avslutas en välkänd reklamkampanj med orden "Because you're worth it." Det var ett kosmetikaföretag som tyckte så. Tele 2 har nyligen kört en reklamkampanj under temat "Nöj dig med mer." Men längtan, begär, kan också skapa missnöje. Om pengarna inte räcker till alla dessa produkter producenterna vill få oss att tro är absolut nödvändiga för att känna oss som fullvärdiga människor. Tidigare i vår historia styrdes våra liv av olika typer av makttörstande despoter. Vi var lydiga, duktiga undersåtar till påvar, kungar, furstar. Sen kom en reaktion. Den franska revolutionen och de liberala idéerna. De sprängde våra bojor. I modern tid har vi hamnat i en ny form av tyranni. Nu styrs våra liv av en allsmäktig marknad. Vi förväntas vara duktiga, lydiga konsumenter. Vi har blivit slavar under merbegärets ok. Försök istället vara nöjd med det du har, så tror jag att det är lättare att känna förnöjsamhet än missnöje för att man saknar en Breitling-klocka. Det är den ständiga längtan efter mer som skapar otillfredsställelse. För att summera, det är en gåta för mig att företagsägare inte inser att det är en kugge i vårt gemensamma samhällsmaskineri. Hur tror de att de ska klara sig med allt färre i arbete? Löntagarna är ju deras kunderkonsumenter. Nu säger säkert någon företrädare från svenskt näringsliv, inom parentes då, ordet borde ju syfta på att det ska ge Sverige näring. Men i alla fall, att de producerar, alltså svenskt näringsliv, företagarna, att de producerar det folk vill ha. Priset blir då en viktig aspekt, säkert helt sant. Men hur ska vi komma till rätta med problemet att arbetslösheten stiger? Gamla mediciner som sänkt ränta eller frihandelsavtal, fler sådana, tycks ju inte fungera. Min undran är, varför anammar vi inte en österländsk filosofi? I deras livsåskådning är ju begäret en central fråga. De menar att det är ouppfyllda begär som gör dig missnöjd. Så lyckan ligger i att vara nöjd med lagom, att nöja sig med det som är nödvändigt eller vara nöjd med det man har. Nu kommer "Money makes the world go round" med Lisa Minnelli, och det får symbolisera att vi har hamnat i en penningekonomi. Det är pengar som gör att vårt samhälle fungerar.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, but that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Money, 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 money
When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a world go round the world, go round the world. Money makes a world go round the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Mark a yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a world go round.
It makes a world go round.
Nu ska jag avsluta med ett förhoppningsvis lärorikt exempel. Låt oss säga, jag är en konstnär som skapar installationer. Nedanför Eiffeltornet står en mindre bil som jag vill få upp på toppen av Eiffeltornet. Bilen väger 1 ton. Tyvärr så står hissarna och ingen helikopter finns att hyra. Så nu måste jag på något sätt få upp den för hand, alltså göra arbetet manuellt. Jag får tag på folk som kan demontera bilen i mindre delar om sig 5-10 kilo. Jag har också fått tag på yrkesmän som kan sätta ihop delarna så att det blir en hel bil igen när jag väl fått upp delarna till toppen. Kruxet är bara att jag saknar någon som vill bära upp bitarna 300 meter via trapporna. Därför går jag nu ut i radion och söker någon som är villig att åta sig jobbet och hur mycket hen vill ha betalt. Min fråga till dig är således, hur mycket vill du ha för att bära upp bildelarna till toppen? Mens du tänker spelar jag ett stycke ur Internationalen som manar alla trälar att förena sig. Nu kan ju inte jag höra vad du tänkt lägga för bud eller hur mycket du skulle kunna tänka dig att begära för arbetsinsatsen. Men indirekt är svaret vad du tycker eller kommer fram till vad 1 liter bensin ska kosta. En förklaring. 1 liter bensin innehåller den energimängd som kan lyfta 1 ton 300 meter, alltså till Eiffeltornets topp. I detta ligger också svaret varför bonden en gång i tiden hellre köpte en traktor än avlönade några drängar, alltså den dyra manuella arbetskraften. Och därmed blir det också svaret på varför vi har klimatförändringar. Ty när vi förbränner bensin alstras ju koldioxid som just är en så kallad växthusgas. Det är bara att konstatera. Vi lever i ett komplext system. Det är inte alltid vi har en plan B i beredskap när plan A visar sig inte fungera. Hoppas sommaren är dig gunstig och tack för att du lyssnade. Med vänliga hälsningar, Leif Bratt.